du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Herre Jesus, vi ber att your presence fill this place. Vi ber att din närvaro ska få fylla denna plats. Jag tackar dig Jesus att du är här. Jesus är här, allting är möjligt för Jesus, du är här. Du gav ditt liv på korset. Du uppstod på den tredje dagen. Och du är här för att möta oss. Du finns här just nu. Vi tackar dig Jesus. Jesus är här, allting är möjligt. För Jesus är här. Tack att du är här, tack att du helar ifrån sjukdomar. Tack att du tar bort krämpor idag. Tack för frihet genom Jesu blod idag. Tack att det finns ett blod som har runnit för våra sjukdomar, för våra synder. Och vi tar emot din kraft idag. Vi tackar dig för ditt blod, Herre, som renar ifrån all orättfärdighet. Vi tackar dig för ditt blod som helar just nu ifrån sjukdomar, Herre. Fysiska sjukdomar, psykiska sjukdomar, ohälsa. Om det är någon här som mår dåligt idag så tackar jag dig att du är här och du tar bort det som skaver på insidan. Jobbiga tankar, tack att du är här Jesus och du helar och du upprättar än idag. Tack att du upprättar än idag. Tack för din närvaro, välsignelser också över alla som är med och lyssnar på detta via TV-vision och på andra sätt också via Facebook. Vi tackar Jesus. Du är här, allting är möjligt Jesus, för just du är här. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt här. Så gott att få fira gudstjänst tillsammans. Och det är gott att få se att kyrkan fylls här på Redbergsvägen 19. Och det är också gott att veta om att det finns många som sitter och tittar på oss på olika sätt. Via TV-vision eller via Facebook och så vidare också. Det är fantastiskt. Idag kommer det att handla om att vända om. Och det här är viktigt i den kristna förkunnelsen. Omvändelse talar vi om. Och det grekiska ordet för omvändelse, det är metanoia. Så det handlar inte om att man börjar bli nojig, utan det handlar om meta, betyder efter på grekiska. Noja, det har med vårat sinne att göra, våra tankar att göra. Så egentligen om man då bakar ihop de här två orden, så handlar det om att man börjar tänka om efter. Meta betyder efter. Och det är ju egentligen det som kristen tro handlar om. Det är att det finns ett före och det finns ett meta, det finns ett efter. När Gud får göra någonting i våra liv så börjar vi att tänka om efter. Det är väl fantastiskt. Och jag tror att det finns någonting i skapelsen. Det finns någonting i dig och mig som har med förändring att göra. Det här med före och efter, det känner ni till. Det finns i alla möjliga sammanhang. Jag minns när jag var en liten grabb bara och satt hemma hos min mormor i Sävedalen på henne, i hennes stora kökssoffa och läste hennes damtidningar. Har ni läst Svensk Damtidning? Det gjorde jag i alla fall, jag som liten grabb. Hon hade en massa intressanta tidningar och det tyckte jag var jätteroligt att titta på alla dessa bilder och allting. Och längst bak där så fanns det alltid en så här före och efter. Och då var en bild var det på en person före som såg jätteledsen ut med stora tjocka glasögon och lite rufs i håret. Och sen var det något medel, någon liten mirakelkur. Och så var det en bild till. Och då var det en människa som var jätteglad och ordnad i håret och friserad och allting. Så här va? Och jag tror att det finns någonting i oss som har med förändring att göra. Vi förstår någonstans inom oss att det är någonting inom oss som inte är bra. Men vi vet kanske inte alltid, om man inte har upplevt Jesus så vet man kanske inte vad det är egentligen som är fel. Men det finns någonting som har med förändring att göra. Och jag tror att det ligger i oss som skapas. Vi är evighetsvarelser allihop, vi är skapare av Gud allihop, oavsett om vi har Jesus i hjärtat eller inte. Så finns det någonting i oss som vill förändring. Och här i sommar så har vi en ganska lång plattgång vid vårat hus. Och efter ett tag så sa min fru att det var väldigt vad det är grönt i den här plattgången. Men det är väl vackert med gröna ytor, tänkte jag först. Nej då. Det var ogräs som hade kommit mellan de här plattorna, det vet ni. Och det är bara det att det är inte tre plattor utan det är ganska många plattor. Så jag har liksom tänkt, jag har inte tittat på den här plattgången utan jag har tittat på solen istället. Men så sa vi det att nej, nu är nog dags att ta tag i den här plattgången. Okej, tänkte jag, det är ganska, de här stenarna är ganska tunga att lyfta också. Men vi tog en förmiddag och vi hade barnen med oss också. Vi gick ut och jag tog en sån här kofot eller vad det heter. Och så lyfte på de här stenarna vi var tvungna och så drog vi bort allt ogräset som var mellan plattorna. Det fanns ett före, man kunde ta ett kort på den här gången före, det var inte roligt. Det var grönt, det var ogräs där det inte skulle vara. Och sen hjälptes vi åt och ryckte upp ogräset. Och sen efteråt så blev det jättefint och vi la någon sån här liten fogsand som heter, jag bara borstade i lite fint med en borste och så såg det så vackert ut. Och jag tror att det är också en bild på våra liv. Det är en bild på det som egentligen handlar om omvändelse. Det kommer ogräs, det är någonting som är där som inte ska vara där. Men då får vi vara med och dra upp det här med rötterna. Först så liksom tänkte jag att man kanske bara kunde peta med en liten pinne bara så att det inte syns på ytan det ogräset. Men ni vet att det hjälper inte för då kommer ogräset upp igen utan ogräset måste upp med sina rötter. Och jag tänker så är det med synden också. Synden måste bort, den måste upp med sina rötter. Och jag tänker att det är här som den kristna tron kommer in. Gud vill rensa ogräset i våra liv. Han vill få upp det med rötterna. Och därför finns det ett före och det finns ett efter. Men däremellan finns också ett under. Och det passar väl bra här i Göteborg och har varit lite så här dubbelbetonad. Och leka med ordet lite. Det finns ett under, det finns ett före, det finns ett under, det finns ett efter. Det var i de här damtidningarna också. Det fanns ett före, det fanns ett under, det var en mirakelkur och sen fanns ett efter. Och så är det den kristna tron också. Det finns ett före i ditt och mitt liv. Vi alla förlorade söner och döttrar. Hur vackra och fina vi än tycker att vi är, så är vi alla förlorade. Vi har alla gått miste om härligheten, står det i Bibeln. Vi har alla vänt ryggen åt Gud. Det gjorde den första Adam och det har du och jag också gjort. Det är någonting i oss som vänder ryggen mot Gud. Det finns ett för i våra liv, men det finns ett under också. Halleluja, och det undret, det står Gud för. Så vi kan inte frälsa oss själva. Det hjälper inte med vilken mirakelkur du ens skulle hitta på, så kan du inte frälsa dig själv. Utan under står för att det händer någonting mellan före och efter. Och det är under tiden mellan före och efter så sker också ett under. Och det undret det står Herren för. Är det underbart? Så du kan inte bli frälst i egen kraft. Du får inte bort ogräst i egen kraft. Även om vi nu var duktiga och starka med vår plattgång. Så får ni tänka att det var Jesus som ryckte bort ogräsen. Upp med rötterna. Det är Jesus som gör det i ditt och mitt liv. Ett före, ett under. Halleluja. Tror vi på under idag? Tror vi på mirakler? Eller har vi lämnat det bakom oss som församling? Nej, tack gode Gud. Och det är ju så underbart när man läser apostlagärningarna. För det är under och tecken hela tiden. Och jag tänker, hur mycket under får det vara egentligen i en bok i Bibeln? Och hur mycket änglar får det finnas egentligen? Det finns liksom ingen gräns. Jag tänker, i varenda kapitel är det änglar och mirakler. Och jag bara tänker, oj, 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 tänk vad spännande de måste ha haft det. Och vad spännande vi har det. När vi får uppleva omvändelsen i våra liv. Nu läser vi ifrån Apostlagärningarna kapitel 9, vers 1-19. Apostlagärningarna 9, 1-19. Så nu är ni med. Ta fram era biblar, fram era appar och allt vad det heter. Inte nappar kanske, det kanske ni behöver om ni är små barn. Men ta fram apparna nu, fram med biblarna, fram med det som ska fram och så läser vi tillsammans. Saulus. Det börjar inte bra här alltså. Som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar. Det kan vi inte säga halleluja till, men vi fortsätter. Han gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om man kunde finna några som tillhörde vägen, män eller kvinnor, så skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och då frågade han, vem är du, Herre? Och rösten svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Men reser jag och går in till staden så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där förstummade. Och de hörde ljudet men de såg ingen. Saulus reste sig från marken och när han öppnade sina ögon kunde han inte se. Då tog de honom i handen och ledde honom in i Damaskus. Under 3 dagar såg han ingenting och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Och till honom sa Herren i en syn, Ananias, han sa, här är jag, Herre. Och då sa Herren till honom, res dig och gå till Raka gatan och fråga i Judas hus. Efter en som heter Saulus från Tarsus. För han ber. I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Ananias sa det, Herre, jag har hört om många hur mycket ont den mannen har gjort mot de heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna för att gripa alla som åkallar hans namn eller ditt namn. Herren sa till honom, gå, för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn för inför hedningarna och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Och då gick Ananias, tack och lov. Och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa, Saul, min broder. Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit. Han har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den heliga anden. Genast var det som fjäll föll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn, han reste sig och blev döpt. Och sedan åt han och fick nya krafter. Det är så fantastiskt. Hörrni, apropå det är det med före, under och efter. Jag var inne på detta förut, jag pratade om den förlorade sonen lite också. Och det är så här att vi alla har ett före, vi har ett under, vi har ett efter i våra liv. Så står det i Lukas 15 också, det står den förlorade sonen. Han har lämnat Gud, vi har alla lämnat Gud på olika sätt. Det fanns ett före i hans liv, han var ute i världen, han hade mycket pengar. Och med pengar kan man göra mycket. Men sen någonstans i den förlorade sonens liv så står det att han kommer till besinning. Och det tycker jag är intressant. För då är det inte längre före, utan då är det, tycker jag, skulle jag vilja påstå att om vi säger att vi har före först, så börjar det bli under. Är ni med mig? Han kommer till besinning, karln. Och jag tror inte bara det var ett logiskt tänk, utan jag tror att Gud började verka på den förlorade sonen. Han kommer till besinning. Tänk om du och jag också får göra det. Och det har vi nog säkert gjort. Och vi börjar inse att, ja men vad är detta för liv? Nu har jag levt i världen, jag har kämpat i min egen kraft. Tjänat pengar och liksom levt ett liv i världen. Men jag är tom inombords. Det är någonting som gnager. Och så kommer undret. Han kommer till besinning. Han börjar vända hemåt igen. Och sen finns det ett efter, va? Han kommer hem till sin faderns hus. Det är inte bara så att han kommer till besinning, utan fadern, han står där och söker honom med öppna armar. Vi har en som söker dig och mig också. Som söker mänskligheten, och det är Gud själv. Han lämnar de 99 andra fåren för att finna det fåret som har gått bort. Om vi tar lite Paulus då. Före. Är ni med nu? Före, under, efter. Före då. Ja, Paulus som Boris sa, han var en religiös fanatiker. Han var en farisé. Och fariséerna, vet vi, det var de som var de avskilda. Folk såg upp till fariséerna för att de tog tron på allvar. Så det var inte så att liksom folk i allmänhet tyckte de var dåliga hycklare, utan folk såg upp till dem. De ville leva för sin tro, de gick all in och de läste skrifter, de kunde dem utan till. Det var den gamla väckelserörelsen, det var de som under den här tiden mellan gamla och nya testamentet faktiskt stod upp för Guds ord. Vet att det står att profetsyn var ovanlig i den här tiden. Mellan gamla testament och nya testament. Ungefär 400 år, va? Man kallar det för den intertestamentala tid. Alltså en period mellan perioden. Så fariserna, det var de gamla väckelsösen. Men nu, vid tiden för Jesus, så har det blivit så att det bara blir lagar och regler kvar. Det andliga livet finns inte kvar. Och Paulus, han säger vid ett tillfälle att bokstaven dödar men anden ger liv. Så vi kan inte bara ha lagar och regler. Det står om Jesus att han var fylld av både nåd och sanning. Så det går inte bara med sanningar som man drar på överallt åt alla håll och kanter. Utan det måste också finnas nåd. För vi alla förlorade människor, det var just det jag var inne på här. Men han förföljer de kristna, står det. Med full kraft. Och han har alltså sänt. Alltså han får energi i detta att förfölja de kristna. Det är ju helt otroligt. Så man skulle nästan kunna kalla honom för en slags gängkriminell person, skulle jag vilja säga. Han är med i ett gäng som egentligen försöker att rensa ut en folkgrupp nästan. Rensa ut, ta bort de kristna. Och han har fått brev, han har fått fullmakt ifrån översteprästen i Jerusalem där, översteprästerna, att ta sig ända till Damaskus. Och då förstår ni att då har de förmodligen rensat ut massa kristna i området kring Jerusalem. Judén, hela det här området. Damaskus är ganska långt bort ifrån Jerusalem. Man tror att till och med det är 6 dagsresor. Så att de har kommit ganska långt att försöka att fullständigt rensa ut de kristna. Dra ut dem ur sina hem. Ställa dem till svars. Och till och med döda dem. Han andas mordlust. Och jag tror att det fanns någonting i Paulus liv som hade med tillhörighet att göra. Han kände en slags tillhörighet med de här fariserna. Han var någon. Han fick gå till de överste prästerna. Han hade makt. Han fick full makt att göra någonting. Han betydde någonting. Han fick gå till de överste prästerna. Till de andliga ledarna. Är ni med mig? Han hade något. Han var någon. Och jag tror det är så i de här hemska gängen som vi ser i vår egen stad också. Du blir någonting. Du får en tillhörighet, oavsett egentligen vad det är du gör, så är du en i gänget. Du blir någonting. Men det han inte tänker på, det är att han tror att han tjänar Gud, men egentligen är det precis tvärtom. Han förföljer Gud. Och han talar till och med om detta själv i Apostlagärningarna kapitel 26, hur han förföljde de kristna. Och hela livet så lever ju sen Paulus med den här biten i sitt liv. Att han har varit med och förföljt de kristna. Han stod och gav sitt gillande när Stefanos stenades till döds. Så det finns ett före i Paulus liv, helt klart. Det gör det. Men jag tror att Gud börjar att jobba med honom. Här. Och det är det som är så fantastiskt, att vi har en Gud som talar. Så nu tycker jag att vi går in på det här istället. Det är lite roligare, va? Under. Nu kommer mirakelkuren. Tack gode Gud, så händer det någonting på Damaskusvägen. Nu är han på väg med fullmakt att ta död på. Plocka bort alla troende, alla kristna. Men då kommer undret här. Och det står att Jesus... Det kommer ett ljussken och Jesus talar till honom med en röst. Så de andra hör det också. De kan inte se honom, men de hör honom. Vem är du, Herre? Frågar Paulus. Jag är Jesus, den du förföljer. Tänk att vi har en Gud som kan tala till oss. Är inte det fantastiskt? Han är inte stum. Han är inte döv. Han lever i allra högsta grad. Han är en levande Gud. Och han är till och med på Damaskusvägen. Halleluja, han är ibland kanske han är till och med på Redbergsvägen. Han är på Hultavägen där jag bor. Det är väl fantastiskt, en talande Gud, en levande Gud som söker det som är förlorat. Ja, men varför satsar inte Jesus på de där elitsoldaterna istället, de där duktiga, de där präktiga kristna som alltid sköter sig? Varför ska han ge liksom den där som har till och med andas mordlust? Vad har Jesus med honom att göra, kan man tänka, va? Nej, det är just den personen Jesus söker. De som andas mordlust, ja, det är de som Jesus söker. Det är ju helt otroligt. Och han söker dig och mig också. För vi är inte så bra vi heller. Ursäkta mig. Ibland tycker vi kanske vi är ganska bra, men det är ganska mycket elände i mitt liv också, ska jag säga. Jag kanske inte står och ser det rakt ut här. Men jag behöver också ett under ifrån Gud. Och jag tycker det är så fantastiskt. Jag är Jesus, den som nu föll. Han får ett personligt möte med Jesus själv. Han faller till marken. Han får uppleva Guds kraft i sitt liv. Och sen står det att han har 3 dagar, Paulus. Han ser ingenting. Men det jag läste nu, som jag aldrig har läst förut. Det är väl märkligt, jag har läst Bibeln i nästan 40 år. Och så läser jag detta att när han var blind, han såg ingenting. Så står det att han ber. Det har aldrig jag läst. Tänk att jag har läst så många och jag bara lyckats missa det, bara det lilla ordet. Det står att Paulus faktiskt ber. Han sitter där i 3 dagar i mörkret och han ber. Någonting har hänt på insidan. Det har börjat komma en tro. Är ni med mig? Det har börjat hända någonting på insidan. Men det är inte slut med under än. Halleluja. Tycker ni om under fortfarande? Ja. Vad är det Jesus gör? Oj, nu flyger mina papper här. Ursäkta. Vad är det som händer nu? Jo, nu börjar Gud och verka på en annan person. Änglarna är igång igen, förstår ni här. De är överallt. Glöm inte bort att änglarna finns. Nu är det så att det finns en man som heter Anania som tillhör församlingen. Så att det är inte bara så att Jesus verkar själv. Det är väl fantastiskt att du och jag får också vara med. Församlingen får vara med. Han använder en man som heter Ananias. Och det är ju helt otroligt. Och Gud, Jesus eller ängeln säger till honom att du ska gå till den här mannen som andas modlust. Han sa inte halleluja till det, men han sa någonting som är viktigt här. Herre, här är jag. Vad vill du? Vilken inställning Ananias har. Håller ni med mig? Här är jag, Herre. Säger du och jag så när änglarna kommer. När vi upplever Gud, att Gud talar till oss när vi läser Bibeln, när vi är i lovsång. Och Gud säger till oss att göra någonting. Säger vi då, här är jag, Herre. Vilken inställning Ananias har. Och han inser problemet. Han inser att det här klarar han inte egen kraft. För att han är livrädd för den här mannen. Han tror att han kanske blir mördad om han går dit. Han har ju fullmakt. Han går dit, han lägger händerna på honom. Och han får uppleva andens dop. Han lägger händerna på honom. Det här blindheten försvinner. Och helt plötsligt så kommer ett mirakel till. Nu kommer andeuppfyllelsen. Han har suttit och bett där i 3 dagar. Och jag tänker att under de här 3 dagarna i bön har det hänt ganska mycket, tror jag, i Paulus liv. Jag tror att vi också behöver de där dagarna ibland i omvändelse. Vi behöver få komma igenom. Det är inte bara så här liksom pang. Liksom, oh, vi faller till marken och sen halleluja, allting är bra. Utan vi behöver också, det behöver hända någonting på insidan. Jag tror att Gud behöver bearbeta oss. Så de här 3 dagarna när han ber tror jag är otroligt viktiga i Paulus liv. Där överlåter han sig och går igenom hela sitt liv. Och sen får han uppleva andens dop. Jag skulle säga att sen finns ett efter. Och det är också ganska coolt. Det är så att genast börjar han predika. Ja, genast, pang, boom. Det är ju rätt coolt i sig. Och det finns också en grej till, att han får en kallelse. Han blir någonting. Han behöver inte längre vara gängkriminell. Han behöver inte längre gå in i olika ideologier eller filosofier som så många människor gör idag. Det finns så mycket andra saker runt omkring den kristna tron. Om man inte upplevt Jesus så går man in i andra saker fullt ut, va? Han behöver inte längre vara en gängkriminell. Han behöver inte längre förfölja de kristna. Nu har han fått en ny tillhörighet. Och han har fått en kallelse. Halleluja. Tänk att Gud kallar dig och mig idag. Det finns ett före. Det finns ett under. Och det finns ett efter i alla våra liv. Och så är det i mitt liv, så är det också i ditt liv. Och jag tror att ibland, och det är inte omvändelsen, är inte bara en gång. Utan jag tror att vi får vara med om detta flera gånger i livet. Att det finns ett före, det finns ett under, det finns ett efter. Även om du har varit kristen i många år, så kanske du upplever att du är liksom långt borta ifrån Gud. Du har vänt ditt ansikte mot Gud, du har blivit bitter, du har blivit besviken. Du fick inte det bönesvaret du hade trott du skulle få. Du sitter kvar i besvikelsen. Men tänk att det finns ett före, det finns också ett under. Ett under som sker med dig just nu. Så du kan vara som Ananias. Du behöver inte sitta och vara bitter och besviken på Gud. Utan du kan få uppleva det här miraklet. Och så får du göra som Ananias. Du får säga, Herre, här är jag. Vad kan jag göra för dig? Och så finns ett efter, det finns en kallelse. Människorna kommer se när du blir förvandlad. Ja, jag blir så salig, jag blir så glad över detta, så jag vet inte. Jag bara känner att jag vill vända om. Det är det jag har känt hela tiden. Åh, jag vill vända om till Gud. Och jag tänker på den aronitiska välsignelsen som vi ber ut ibland. Att Herre, välsigna oss och bevara oss. Herre, låt sitt ansikte lysa över oss som över Paulus. Och var oss nådig, Gud. Och Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin frid. Vi får möta varandra på nytt. Herre, kommer ditt ljus över oss. Lys på oss på nytt, Herre. Kommer ditt ljus över oss. Herre, jag bara tackar dig, Jesus, att det finns ett före. Det finns ett under och det finns ett efter. Det fanns i Paulus liv och det finns också i våra liv, Herre. Och tackar vi kan få vända om idag ifrån synd och värld. Ifrån saker som har gjort att vi har stannat upp, vi har fastnat, vi har stelnat, Herre. Gud, vi vill vända om idag, Herre. Vi vill uppleva mirakler på nytt i våra liv, Herre. Kom in, Herre. Tack att du är en talande Gud och tack att du rör vid oss just nu. Tack för nya kallelser idag. Tack att när vi vänder om så är du där med ditt mirakel. Du är där med dina änglar, de betjänar. Och du är där med kallelser, Herre, på nytt, Herre. Tack för ett nytt dop i anden också. Det behöver vi verkligen idag, Herre. Vi behöver mer eld i våra liv, Herre. I Jesu namn, Herre. Amen. Vi kommer sjunga en sång nu som heter You Raise Me Up. Och det jag tycker är så fantastiskt med Paulus är att jag tycker omvändelse handlar väldigt mycket om upprättelse. Har ni tänkt på det? Att det är inte bara detta att vända om. Okej, nu ska jag gå åt andra hållet. Utan det är väldigt mycket upprättelse. Och det kan vi se hela Paulus liv, hur Gud upprättar honom. Först är Ananias, sen är det man som heter Barnabas. Det finns människor hela vägen som är med och upprättar honom. Han kallar sig själv för ett ofullgånget foster. Men Gud är med honom hela resan. Tills han fullbordar sitt lopp. Och det är fantastiskt. Nu ska inte jag köta mer här, utan nu sjunger vi. Och ni är med och ber.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!